Vänner, vi tittade förra gången på det vi kallar för församlingens väsen. Vad är församlingen egentligen? När vi pratar om kyrka så lät att vi fastnar vid byggnaden eller pastorn eller vad det kan vara. Eller prästen. Vi pratade om vad församlingen var för någonting. Vi kommer beröra det idag. Men dagens ämne är faktiskt hur församlingen ska organiseras. Och då var det så att när jag satt och förberedde här, kommer jag tänka på ett fynd vi gjorde när vi höll på att rensa garderoben här uppe. Och ett brev har kopierat upp som är daterat 16 januari 1923, tror jag det står där i kanten. Det är från Philadelphia församlingen Stockholm till broder Oskar Karlsson. Det är alltså Astrids pappa det här frågan om, i Ålberga. Och vad jag förstår av brevet så är det alltså så att Oskar har då skrivit brev till Stockholm och frågat hur man ska göra i samband med organiserandet av en pingstförsamling här på orten då, eller i Ålberga där det hela började då. Och ställt några frågor, det framgår. Och det här är Levi Petrus svar. Och det är så roligt att läsa det här alltså, för att man blir alldeles salig. Nu står det så här. Jag läser. Kära broder Oskar Karlsson, Ålberga. Guds frid. Det har varit mig omöjligt att besvara ert brev under helgen. Gud vare tack att hans sanning vinner seger i Ålberga, såväl som på många andra ställen i vårt land. Ära vare Gud därför. Med ordnande av församling förhåller det sig så att Bibeln ej omtalar något församlingsbildande som kan verkställas av människor. Den talar endast om att man ordnade vad som fattades. Det är Gud som bildar församlingar, och de bildas när själar frälsas, döpas i vatten och helig ande. Där finns sådana själar, där är en Guds församling. Det står också i Apostlagärningarna 14:23 att de utvalde åt de äldste för var särskild församling. Således var församlingarna redan till innan de äldste tillsattes. Nu har de på sina håll den uppfattningen att man bildar en församling när äldste och diakoner tillsättas. Detta är dock icke rätt. Församlingen bildas av Gud genom hans underbara verk med människorna. Och genom att han uttager dem från världen och förenar dem genom anden och Kristi kärlek. Sedan har vi att ordna det som fattas. Titus 1 och 5. Vad gäller stadgar så behövas naturligtvis icke några sådana för en församling. Endast om församlingen önskar att skriva sig själv för någon fast egendom, då måste den uttaga stadgar, men dessa är icke till för församlingslivets ordnande utan endast med avseende på församlingens egendom. Om ni vill ha närmare upplysningar om denna sak kan vi lämna er stadgar för församlingen och dess verksamhet har vi i Herrens ord. Pris ske Gud därför. Hälsa till de heliga. Din i Jesus förbundne, Levi Petrus. Ett brev som är nästan 100 år gammalt. Ja. Mm. Och som på pricken beskriver faktiskt det som vi ska tala om, Mikael. Att församlingen är ett Guds verk. Och vi har bara att ordna det som saknas när Gud väl har börjat göra någonting. Det är ganska intressant faktiskt att han säger så. Men ta det här med. Det här är ju inte Bibeln, men det är lite roligt att läsa det. Det första vi ska se när det gäller hur en församling ska organiseras, för det är någonting vi ofta funderar över, det är att det här är en andlig fråga. Vi använde förra gången en hel del bilder för att beskriva vad en församling är. Jag har skrivit upp några här. Vi talar om församlingen som Guds hus, eller hur? Vi är ett andens tempel som Gud ska bo i. På ett annat ställe talas det om församlingen som Guds åker, den åkerteg som Gud arbetar på. Jesus beskriver sig själv som den sanna vinstocken och vi som grenarna. Och sen den bild som kanske är bäst av alla då, det är att församlingen är en kropp. Jesu kropp och Kristi kropp. Och Jesus är huvudet vid de olika lemmarna då. Och det är egentligen den bilden som tycker jag är starkast, just för att den beskriver inte bara hur församlingen, den beskriver hur församlingen ska organiseras också. Det viktigaste är att det är huvudet som styr. Då löses allt andra också. Sen kan andra lemmar ha lite olika uppgifter. En del är oansenliga och märks inte så mycket. Och andra får göra mycket arbete och andra mindre. Men de sitter ihop. Men så länge det är huvudet som styr. Ni vet ju själva hur det är människor som drabbades av neurologiska sjukdomar. När när inte nerverna gör riktigt som huvudet bestämmer och armar och ben far lite hit och dit, det blir inget bra. Va? Och det är likadant med det här. Va? Att det bästa sättet att organisera en församling, det är att se till att alla lemmarna har en rätt relation och rätt koppling till, först och främst till Kristus som är huvudet. Så att signalerna verkligen går fram och tillbaka där. Och till resten av kroppen. Då har man löst 95% av alla problemen. Eller kanske ännu mer. Och sen får vi människor hjälpa till lite grann. Men det är precis som Levi skriver här. Att en församling bildat på en plats är alltid ett verk av Gud. Det kan vi inte göra. Ibland när man säger så här, vi ska plantera församlingar. Eller vi ska bilda en församling. Det är klart att vi vet vad vi menar. Vad vi menar är att vi vill vinna människor för Gud så att det uppstår en församling. Men i ren krass mening är det så att vi kan aldrig bilda en församling i andlig bemärkelse. Det är inte möjligt. Det är det bara Gud som gör. När det sen finns en grupp människor, jag vet inte var gränsen går, men låt säga att vi som sitter här nu idag, hur många vi är knappt 10 stycken. Om vi fanns på en ort där det inte fanns någon församling och vi träffades i Jesu namn och läste Bibeln och bad och hade gemenskap och kände att Gud hade fört oss samman, då var vi redan en församling. Trots att vi inte är registrerade, vi äger ingen kyrka, vi har ingen juridisk person, vi kan inte samla in pengar, inget bankkonto, inga missionärer, ingen söndagsskola, ingenting. Men då är vi en Guds församling, va? Utifrån det sen, en andlig verklighet, så kan vi då gå vidare och med Bibeln som grund, som han skrev här, ordna det som återstår. Och en sån sak är bland annat då att tillsätta äldste som ska leda gruppen. Men det börjar alltid med att Gud gör någonting. Han är den som bildar församlingen. Det är ju det Jesus säger också, att på denna klippa ska jag bygga min församling. En människa kan inte bilda den. Jag är juridisk mening i att en ideell förening och det här, vi kommer in på det sen. Men den andliga verkligheten rår inte vi över. Däremot är vi kallade att ta hand om det som Gud gör. Och förvalta det på bästa sätt och så vidare. Det tror jag är jätteviktigt. Så där ska vi börja med att titta på några bibeltexter som säger vad Gud gör när det gäller att en församling ska organiseras och bildas. Och det andra är vad församlingen i sin tur ska göra. Och det första vi läser i Efesierbrevet 4. Och det Gud gör framförallt, förutom att han frälser människor, det är att han ger de olika lemmarna i kroppen gåvor. Alltså olika andliga tjänster som ska fungera till församlingens bästa. Då är det egentligen det allra största som Gud gör förutom försoningen. Just att han delar ut. Han ger människor möjlighet att tjäna i församlingen på olika sätt. Då. Och i Efesierbrevet 4 så säger han i vers 11-13 så här. Och då handlar det om Kristus. Han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Det skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Jag talar sedan om de här fem tjänstegåvorna som vi brukar prata om då. Apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Fem viktiga tjänster som finns i Guds rike. Som går ut på att bygga upp församlingarna. Och utrusta de heliga så att de kan tjäna i församlingen och utanför församlingen. Och det här ska då främja liksom en växtkraft. Va? Och han uttrycker sig väldigt skarpt här. Att vi når fram till enheten i tron och kunskapen om Guds son. Och sådant mått av manlig mognad att vi blir uppfyllda av Kristus. Jesus blir allt på något vis. Det är vad apostlar, profeter, herdar, lärare, evangelister gör. De på Guds uppdrag betjänar de församlingen för att den ska växa på olika sätt. Samma sak sägs i första Korinthierbrevet 12. med lite annorlunda ord bara. Och det är mitt i den berättelsen där om att vi är Kristi kropp, vers 27-28 i den här, i det här kapitlet. Då säger han så här: nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar. Nu talar han till människor som har kommit till tro på Jesus. Va? De är Kristi kropp. Det är någonting Gud har gjort. Och sen fortsätter han. Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, styra och tala olika slags tungomål. Så fortsätter han. Så han beskriver alltså de gåvor som Gud ger och de tjänster som ska finnas i församlingen för att församlingen ska bli organiserad på rätt sätt, kunna hålla sig till Jesus, växa och utvecklas, och att varje lem liksom hamnar på sin rätta plats. Det här gör Gud, va? Och vi kommer till det sen, men det är otroligt viktigt för oss att förstå att en församling kan aldrig i andlig mening utse en äldste, en pastor, en herde, en profet, en apostel. Det går inte. Församling kan endast bekräfta den gåva som Gud redan har lagt ner i en sån människa. Ibland är vi med om det, att vi avskiljer människor till olika tjänster. Och har varit med om det, församlingen har varit med om, så har man avskilt människor. Och sen har man upptäckt att det inte stämde riktigt. Och sen har man har pratat med ledande, så har de sagt: jo, vi hade lite andra förväntningar. Vi hoppades att när de väl blev avskilda så skulle... Men man har börjat fel ända, va? Man börjar med att utse människor till olika saker. Sen hoppas man att gåvan ska finnas där. Men vi måste vända på det. Och se, vad har Gud lagt ner i den här människans liv? Hur kan vi bekräfta det på rätt sätt? Vi kommer in på det strax då. Och det är Gud som utser det här. Och det är framförallt genom de här olika ledaruppgifterna. Men även då vanliga lemmar. Ingen nämnd och ingen glömd. Och sen ett fantastiskt ord i Apostlagärningarna 20. Där har Bibel 2000 fått för sig att ändra betydelsen av texten. Men här står det faktiskt ordagrant så här. Apostlagärningarna 20-28. Och då är det så här. Paulus, han är på väg till Rom. Och på vägen dit så vill han inte fastna i Asien. Men han kallar till sig de äldste som finns i Efesus. För att liksom förmana dem. För han är alldeles säker på att vi kommer aldrig träffas mer. Och nu vill jag liksom hålla ett avskedstal. Va? Och nu säger han i 28 versen till de äldste: ge akt på er själva och på hela den jord. Här kommer en annan bild. Va? Vad är församlingen? Den får jord. Va? Som den helige ande har satt er till att vara ledare över. Till att vara herdar i Guds församling. Som han har köpt med sitt eget blod. Bibel 2000 står där. Som han har köpt med sin sons blod. Men detta är inte korrekt. Det står Guds blod. Guds eget blod. Nu är det ju sonens blod. Men det står inte så. Alltså det står inte så i grundtexten. Det står verkligen Guds eget blod i grundtexten. Men det var inte det som var poängen med att läsa den här. Men ser ni här att det är den helige ande som utser de här ledarna. Vad de kunde göra när de var med och såg församlingar bildas genom vad Gud gjorde bland människor. Det var att, och här samlar vi lite grann i mörker. Vi vet inte riktigt hur det gick till, men vi förstod att på något sätt så visade Gud dem: det här är de som jag har utsett. De här ska vara ledare. Avskilj dem nu. Det var inget mänskligt beslut, utan det var den helige ande som talade. Och så kunde församlingen bekräfta detta. Är det här omtumlade idéer för er eller nej? Det är ganska självklart egentligen, va? Men i ljuset av det här, förstår ni hur konstigt det kan bli när man tror att man kan ut... Nu kastar jag sten i glashus. Jag själv går på bibelskola och utbildar mig till pastor i den bemärkelsen. Men förstår ni hur konstigt det blir när man talar om att utbilda människor till pastorer? Utbildning i all ära är ju fantastiskt, va? Men finns det inte den andliga tjänsten där? Vi kan utbilda dig hur mycket du vill. Det spelar ingen roll. Gud måste ha lagt ner någonting. Sen är det bra med den där utbildningen kanske då. Man får lära sig en massa saker och så vidare. Va? Men, Men det kan aldrig föda fram kallelsen. Kallelsen måste ju finnas där. Och vem är det som delar ut den? Ja, det är inte någon samfund, det är inte någon kyrka, ingenting sånt. Det är den heliga ande som gör det. Va? Jätteviktigt. Ha med sig det. För det vi kan göra som församling när vi ska organisera, det är att bekräfta sånt som Gud ger genom att avskilja äldste, diakoner, missionärer. Och ska man vara petig, nu när du läste i Efesierbrevet 4 så stod det om herdar, va? Och här står det om herdar också. Ordet pastor betyder på latin herde, eller det anknyter till det i alla fall. Så när man anställer en pastor så brukar man säga att man anställer en herde i församlingen. Men när Bibeln talar om herdar i Guds församling så gör den aldrig det i singularis. Utan hederskapet är alltid kollektivt på varje plats. Och ska man hårdra det så är det faktiskt så här att de som ska vara ledare i en lokal församling, det är alltid de äldste tillsammans. Så är det. Det är de äldste och sen har de medhjälpare i form av diakoner. Men det är den ursprungliga bilden. Sen kan det finnas de bland de äldste som har en tydligare gåva till förkunnelse. Och då är det kanske de som är anställd som pastor. Då. Men vi har i många stycken rört oss bort från den urbibliska bilden med kollektivt ledarskap. Det är så lätt att det blir en person som står där framme på söndagarna och mässar liksom en stor broder. Men Bibeln betonar hela tiden det kollektiva ledarskapet. Hela tiden. Och inte bara det som finns i församlingen utan också, om man tittar på de andra tjänsterna, apostlar och profeter. Där ingår även sådana resande förkunnare som fanns även på Bibelns tid. Apollos som reste hit och Paulus som var där och flera som reste runt. På det sättet så hölls man liksom, församlingsrörelsen hölls ihop liksom av de här olika tjänsterna. Tittar man på den kristna tiden, det var väldigt lite fokus på organisation. Men väldigt mycket fokus på andliga tjänster. Risken för oss nu för tiden är att vi slår över i andra hållet. Det saknas mycket andliga tjänster. Försöker vi organisera fram det istället? Men det går inte. Alltså organisation kan aldrig föda andligt liv. Men när vi har andligt liv, när det finns tjänster, då kan vi organisera det på det bästa sättet. Ut efter hur Gud visar oss. Men man måste börja rätt ordning när det gäller det här. Och väldigt ofta börjar vi i fel ordning.
När presbyterianska kyrkan, det betyder ju äldste, så det är liksom...
Ja, just det. Det grekiska ordet presbyteros, ja. Det
är riktigt. Bland annat, eller?
Ja. Jo, presbyterna är ju ett sånt ord för äldste som används. Och även ett annat, episkopos, används i Nya Testamentet också. De två används ganska synonymt då. Sen utvecklades det ena då till biskop.
Ja.
Och sen blev biskopen ensam, va? Men så var det inte från början, utan de var alltid flera stycken.
Hur kan du säga, vad är det kongregationalistiskt som är icke-biskopskyrka eller liksom motsatsen till
ja, biskopar? Kongregationalist, det är ju mycket, vad ska vi säga, det, om jag fattar rätt så är det en väldigt stor betoning på församlingens, den lokala församlingens suveränitet.
Ja. Men det är inte biskopskyrka utan det är
liksom... Nej, utan det är liksom mer än en, vad ska jag säga, en äldstekyrka eller något sånt här, ska jag säga. Pingströrelsen har traditionellt varit en kongregationalistisk rörelse. Man betonar den lokala församlingens suveränitet. Va?
Mm. Metodismen är som en blandning, det är en frikyrka men ändå med biskopar.
Ja, det finns allt möjligt där. Ska vi läsa vidare? Och då kom vi in på det som Lewi Petrus citerade i brevet här. Titusbrevet. Och då förstår vi att han har varit på Kreta, om jag kommer ihåg rätt. Och missionerat. Människor blev frälsta. Och så var han tvungen att resa därifrån. Av någon anledning. Och han lämnade då kvar en medarbetare, Titus, som fick liksom uppdraget att fortsätta jobba med de omvända. Och då står det i femte versen så här då i Titus kapitel 1. När jag lämnade dig kvar på Kreta var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste efter mina anvisningar. Sen står det hur en äldste ska vara. Ser ni här va? Att församlingen fanns redan. Det som skulle ske var att man insatte lokala församlingsledare i varje stad. Här är också en sån där käpphäst som har funnits inom pingströrelsen. Det ska finnas en pingstförsamling i varje stad. Då. Man ska helst inte vara uppdelen. Det kan man diskutera. Men den här saken lämnar vi. Men man skulle ordna det som en återstod. Gud hade gjort ett verk där. Och nu gäller det att avskilja äldste. Och vi förstår av andra. Det vi läste alldeles innan då. Att det är den helige ande som utser de äldste. Och det vi kan göra är att avskilja dem och bekräfta dem. Det är likadant med missionärer. Apostlagärningarna 13:2. När de första missionärerna utsågs var det väldigt tydligt att det var den helige ande som låg bakom det och inte de själva. Det vi ska läsa nu ska vi vara glada för att inträffa det, därför att det var de första missionärerna som kom till Europa. Annars hade de stannat nere i Mellanöstern och då hade inte vi suttit här idag. Apostlagärningarna 13 står om församlingen i Antiochia. Det fanns ett antal. Här kommer de här tjänsterna igen då. Vers 1. Profeter och lärare. Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lysis och Serena Manoah. En fosterbror till landshövdingen. Landförsten Herodes samt Saulus. Och står det. När de tjänade Herren och fastade sa den helige ande: avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till. Så är det anden som utser här va? Då fastade de och bad och la händerna på dem och sände sen ut dem. En församlingsledning, en församlings uppgift är att lyssna in vad säger anden om människors uppgifter. Sen bekräfta dem, lägga händerna på dem och sända ut dem. Så ska vi göra när vi skickar ut missionärer. Så ska vi göra när vi avskiljer äldste, pastorer och så vidare. Vi lyssnar till vad anden säger. Och så... Ett annat sånt där exempel när man utsåg församlingstjänare, det är också Apostlagärningarna kapitel 6. Det var när det blev bråk i församlingen, då behövde man lösa det. Det står inte väldigt tydligt att det är Gud som utsåg, men vi förstår att de här människorna som utsåg, det står att de var fyllda med helig ande. Så det var människor som hade med Gud att göra. Och då vet ni vad som händer, att det blir bråk över den dagliga utdelningen. Det är några som blir åtsidesedda, eller förbisedda. Det står i andra versen, då kallade de 12 till sig alla lärjungar och sa: det är inte bra att vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej bröder, utse bland er 7 män. Vadå? De har gott anseende, uppfyllda och andevishet, så ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst. Så står det då vilka man valde då. Stefanos och de här. Och de fick då tjäna vid borden så att apostlarna kunde ägna sig åt bönen och förkunnelsen. Och här ser vi den liksom ursprungliga modellen. Nu kallas de här apostlar, men äldste och församlingstjänare, eller äldste och diakoner, det är liksom den ursprungliga modellen. De som är herdar, som sköter undervisningen, själavården, leder bönen, leder möten, håller ordning på jorden. Och sen behöver de medhjälpare som sköter en del praktiska uppgifter, inte mindre andliga för det. Läs om Stefanos, han var en man som var fylld av den helige ande. Stora under och täcker skedde genom honom. Så att det är inte mindre andligt på något sätt. Men de behövde sådana medhjälpare för att inte de praktiska uppgifterna. Till exempel hjälpen till de fattiga. Att det inte skulle ta all deras tid. Detta är den ursprungliga modellen då. Det som är intressant. Vi kan inte slå upp alla de här bibelställena för det tar för lång tid. Men när jag läser apostlagärningarna så drar jag de här slutsatserna. Att man hade förutom det här ingen formell organisation. Församlingen och gemenskapen med äldste och diakoner var den organisation man hade. Vart möttes man någonstans? I hemmen och i templet. Ungefär som att vi skulle mötas i varandras vardagsrum. och på Folkets hus. Nu är Folkets hus kanske inte något ställe där det rör sig mycket folk, men man möttes i templet där det cirkulerade väldigt mycket människor. Förutom detta hade man väldigt lite av organisationen kring sig. Om man hade gemensamma projekt mellan församlingarna, för sånt hände, man samlade in pengar till den fattiga Jerusalem till exempel, då utsåg man särskilda förtroendevalda som reste mellan församlingarna och ordnade det här. Och man förde räkenskap över mottaget och skänkt och så vidare. Det var ordning och reda på det sättet, va? Vad fanns det då för personer som ingick i det här? Jo, det var lokala äldste, diakoner. Det fanns missionärer som grundade församlingarna och som också reste runt. Det fanns andra resande förkunnare som med sina tjänster bidrog då till att hålla liksom rörelsen samman. Men det är den viktiga poängen. Det var de lokala och de här så att säga globala tjänsterna som höll ihop rörelsen. Inte någon organisation eller någon samfund. Är ni med på vad jag försöker säga? Det fanns, förutom församlingen i Jerusalem som hade en särställning när det gäller lärofrågor. Fick man problem så vände man sig dit. Va? Nu är den borta sedan länge. Men förutom det hade man liksom inget centrum som man vände sig till. Det fanns ingen central organisation som utsåg pastorer. Det fanns ingen central organisation som man skulle ge pengar till eller något sånt där. Något sånt fanns inte. Det var församlingarna som var suveräna, men de nätverkade med varandra. Det fanns lokala äldste och så fanns det människor som reste mellan dem och såg till att det här utbytet hela tiden hölls levande. Detta var den liksom urkristna modellen på något vis. Väldigt, väldigt viktigt tror jag. Och i övrigt lokalt va, så organiserade man sig så här. Om vi tittar på apostlagärningarna, när man behövde ta beslut av olika slag, man hade församlingsmöten. Så apostlagärningarna 15, där hade folk kommit ihop sig om en lärofråga. Och det gällde ju hur judar och hedningar skulle kunna fungera tillsammans i församlingen då. När inte hedningarna började konvertera till judendomen först innan de trodde på Jesus. Hur skulle det här gå till då? Och när det gällde sådana lärofrågor, då var det apostlarna och de äldste som fattade beslutet. Lärofrågor var aldrig fråga om ett demokratiskt beslut i församlingen. Inte alls. Nej, det var inte möjligt. Liksom. Det avgjorde de äldste. Va? Vad man ska tro. Och jag sa det i ett sammanhang när ett annat ställe jag var pastor och vi höll på att diskutera, för de skulle anta en församlingsordning där det skulle stå lite grann. Och då sa jag så här att när det gäller vad vi ska tro och hur vi ska leva, så är det faktiskt den församlingsledning vi har som är ansvarig för att inför Gud och under skriftens ledning och den heliga andes påverkan avgöra vilken väg som är rätt att gå. Anser vi att församlingsledningen fattar fel beslut, då får vi byta ut församlingsledningen. Har vi inte förtroende för de äldste vi har, då får de avgå. Men det är fortfarande så att den frågan ska avgöras bland de som är utsedda till ledare. Har vi inte förtroende får vi byta ut dem. Men har vi förtroende för dem, då är det de som avgör den frågan. Förstår ni vad jag är ute efter? Vi kan aldrig tänka liksom att vi ska göra det till en demokratisk fråga för församlingsmöte om Jesus är Guds son eller inte. Alltså, eller vilken dopsyn vi ska ha eller något sånt där. Det är de äldstes uppgift att veta svar på. Mycket, mycket viktigt. Och det ser vi här i Apostlagärningarna 15 och 6. Och här är en lärofråga. Precis innan står det då att det var några som tyckte att man skulle omskära hedningarna och befalla dem att hålla Mose lag. En andlig fråga, en lärofråga. Det står i 6:e versen. Apostlarna och de äldste samlades då för att behandla frågan. Så man gör. När man är osäker på någonting. Och sen när de apostlarna och äldsta kom överens, då blandar man in församlingen. Vers 22. Då beslöt apostlarna, de äldste och hela församlingen att bland sig utse några män och sända dem till Antiochia tillsammans med Paulus och Barnabas. Alltså när de äldste hade avgjort lärofrågan, då när man skulle göra ett offentligt uttalande, då blandade man in församlingen. Sen fick de att ställa sig bakom den. Men lärofrågan avgjordes av den äldste faktiskt. Och sen såg vi även då att när man skulle utse diakoner så tog man med församlingen det också. Så var man organiserad då. Heden ska veta svaret på frågorna och kunna tala om för fåren hur det ska vara. Ja, är det något konstigt med det här eller? Ni känner igen det här eller? Det här är mönsterbilden, va? Det är inte alltid det fungerar så. Men det är så här tror jag Gud vill att det ska vara. Den kanske inte alltid kallas äldste, det kanske kallas andra saker. Men den andliga tjänsten, den försvinner inte bara för att man kallar den något annat. Va?
Då märker man hur beroende man blir av Gud, av hur huvudet fungerar.
Just det. Ja. Jo, för det är riktigt. Mm?
Då kan man ju tänka, vi när de startade sin församling här i Sverige, så hade de väl det här mönstret lite grann.
Vad hade de?
Det här mönstret, att när de var församlade, det var inte matrikelfört och det var inte... Men risken är ju att man tappar varann om man inte har de där lite grann.
Ja, alltså... Frågan om matrikel är inte, det är en delikat, för men det är uppenbart när vi läser apostlagärningarna att de hade full koll på vilka som tillhörde församlingen.
Ja, ja.
Det är alldeles uppenbart. Va?
Mm.
Och att skriva upp människor på en lista som ett stöd för minnet, det kan jag inte säga att det är något fel.
Nej.
Det som ibland har blivit problemet är att det där, vad ska jag säga, formella medlemskapet har blivit viktigare än den andliga verkligheten. Och det där blir ju ett stort bekymmer. Men så länge listan över församlingsmedlemmar är mer ett stöd för minnet på något sätt. Alltså. Jag tror de hade mer fasta form i den märkelsen. De kände ju igen varandra. De visste, de möttes ju hemma hos varandra. Församlingen som möts där och församlingen som möts där.
Och så var det ju varje dag i början. De
ja visst, absolut.
Inte en gång i veckan eller kanske knappt.
Nej då, möttes varje dag i templet och i hemmen då.
Det är också väldigt
skillnad. Väldigt, väldigt skillnad, ja. Egentligen skulle det vara så att det fanns verksamhet i Guds församling varje dag. Ja. Men nu är det här 2000 år sedan ungefär. Hur ska vi få det här att fungera idag? Det finns ju många saker som har blivit betydligt mer komplicerat. Jag satt och pratade med en god vän i telefon och han berättade att han jobbar på en begravningsbyrå och så berättade han det att numera när man samlar in pengar till olika fonder i samband med begravningar, va, så får inte begravningsbyråerna ta emot pengar av folk utan att de lämnar sitt personnummer. Alltså det är så omöjligt att, därför de är rädda för pengatvätt och såna här saker. Va. Så myndigheterna stramar åt kontrollen över frivilliga gåvor i olika sammanhang. Och det här kan komma att drabba oss i slutändan. Jag menar, för ett antal år sedan kanske det var lättare att samla in pengar på ett gemensamt bankkonto. Nu vet jag att vi idag, för att kunna äga en fastighet, för att kunna samla in pengar på ett konto, för att kunna göra olika saker, måste ju vara en juridisk person. Eller hur?
Mm.
Så fungerar vår lagstiftning i Sverige. Det problemet hade inte de här vännerna. Va? Det var ingen som la sig i vad de samlade in till. Va? Utan... Vad ska vi säga, den revision de hade, den skötte de internt. Va? Paulus talade om det på ett ställe, att de förde bok över mottaget och utskickat. Alltså det var ordning på det sättet. Men de behövde inte redovisa det inför någon annan. Va? Men här har ju samhället blivit betydligt mer komplicerat. Va? Och då hamnar vi i ett läge, när vi vill efterlikna den här mönsterbilden, så är ju frågan hur långt vill vi gå i anpassning till vår omgivning? Och det här är ju en balansgång vi får göra. Och det finns det lite olika sätt att göra det här i Sverige. Jag har inte studerat hur man gör utomlands, men jag skriver upp några stycken här. Det absolut vanligaste är att församlingen blir en ideell förening, eller hur? Det är det pingstförsamlingen här är, va? En ideell förening med stadgar, va? Som upptar medlemmar då, formellt liksom, enligt de stadgarna. Det där kan man höja till en högre nivå och prata om ett trossamfund. Och Pingst FFS och Svenska kyrkan och EFK och EFS är ju trossamfund i Sverige. Och då istället för att det är enskilda individer som söker medlemskap i en ideell förening, så är det ideella föreningar som söker medlemskap i en paraplyorganisation som fungerar ungefär som en ideell förening. Och, här finns det en skillnad. Va? Den lokala församlingen ser ju Bibeln. Va? Men ska ju vara ärlig och säga så att, tanken på att olika församlingar ska söka medlemskap i trosamfund, det hittar jag inte. Det finns inte i Nya Testamentet, inte alls. Där sköttes den saken genom nätverk. Va? Man besökte varandra, man hade resande förkunnare, man höll sig till samma skrifter. Va? Men det fanns liksom ingen sån överbyggnad med människor som skulle försörja sig eller någonting sånt där. Va? Jag bara påpekar det. Det finns andra som har gått andra vägar. Ni vet att det finns en del församlingar som väljer att bilda stiftelser istället. Och det nyaste kanske på den här banan är väl de församlingar som utgör aktiebolag eller något sånt där i grund och botten. Jag har inte brytt mig om att titta så mycket på det, hur det går till. Men hur man än gör, för att alla de här sakerna, ideell förening, företag, stiftelse eller hur nu är, det handlar om att vi ska fungera ut gentemot samhället. Va? Vi ska kunna följa lagar och förordningar, vi ska kunna redovisa ekonomi, vi ska kunna visa att vi inte sysslar med pengatvätt och så vidare. Va? Vi ska kunna äga fastighet, vi ska kunna ha anställda. Men vad man än väljer för organisationsmodell, det viktiga är att den här formella organisationen inte på något sätt överskuggar det andliga. Va? För det är där vi ofta går vilse. Det får bara tjäna som ett, vad ska vi säga, ett gränssnitt mot omvärlden. För att vi ska kunna fungera i samklang med det omgivande samhället och lagstiftningen. Men när det blir det här med styrelser och protokoll och kommittéer och vad det nu kan vara för någonting som tar över handen så att det andliga dör. Då är det meningslöst. Det är lika bra att lägga ner då. Så man backar ett tag. Vad är det viktigaste? Jo, det är den andliga organisationen. Och då är det här med kroppen det allra viktigaste. Och vem som är huvudet för kroppen. Att det är Kristus. Och att vi så långt vi förstår försöker hålla oss så nära ursprungsbilden som möjligt. Till och med Paulus redan på sin tid, han skrev indignerat och irriterat över dem som inte höll sig till huvudet. Va? De skapade problem. Ska vi läsa om dem? Vi slutar där. Som en varning till oss. Kolosserbrevet 2:19. Det handlar om människor som skapar förvirring i församlingarna på olika sätt. Och det står i Kolosserbrevet 2 från vers 16 kan vi läsa. Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv i Kristus. Låt er inte fråndöma segerkransen av någon som ger sig här något ödmjukhet och går upp i syner av änglarnas tillbedjan och som utan orsak är uppblåst i sitt köttliga sinne så kommer det. Och inte håller sig till honom som är huvudet. Från honom får hela kroppen den tillväxt som Gud ger, stöd och sammanhållen som den är av sina leder och senor. Ser ni här, alltså, han varnar för människor som inte håller sig till huvudet. Va? För det är det som är problemet. Va? Om församlingen med sina äldste diakoner och resande förkunnare och missionärer och vad det nu kan vara, profeter och allting, sluter sig tätt kring Kristus, va? Ha honom i centrum i allting och inte låter någonting annat liksom överspel, då kan det fungera, va? Men när vi börjar liksom tappa den kontakten och inte lyssna till vad Jesus säger och uppenbarelseboken står och överallt så här, hör vad anden säger, va? Lyssna till vad anden säger då. Och det är andra saker som styr istället, till exempel vår formella organisation eller vad det kan vara för någonting, då blir det jättetokigt, va? Det blir inte alls bra. Sista bibeln och Efesierbrevet igen då. Efesierbrevet. Och det är precis efter att han, i fjärde kapitlet, efter att han har talat om det här med herdar, evangelister och lärare, profeter och allting, va. Då skriver han i 14 versen i 4 kapitlet. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran när människorna bedriver sitt falska spel i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast i sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Hela tiden Jesus, 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 Jesus. Kristus måste vara huvudet. Alla impulser måste komma därifrån. Och då liksom är det som att då går kroppen ihop, då håller den ihop, då jobbar den synkroniserat, den går åt rätt håll och den splittras inte och det blir inte massa elände problem, utan Jesus, 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 Jesus säger till mig. Det är det viktigaste när vi organiserar en församling, när det väl finns en församling, så är det det som är det viktigaste. När väl människor blir frälsta. För det är ju inte så, och det måste vi komma ihåg. Vi lämnar ju inte Jesus korset, va? Att vi kommer dit och kommer till tro och sen går vi vidare till något annat som är mer intressant. Det är inte alls så. Utan han som dog på korset och uppdod, han går ju sen före, va? Och visar vägen. Va? Och han ger impulserna. Han är överheden, står det. Och sen har han underheder, som det är de äldste i församlingarna. Men de måste hela tiden lyssna på honom. Och fåren behöver lyssna på honom också. Då kan det bli jättebra. Då blir det så här fantastiskt. Som Gud har tänkt. Men om den här kopplingen inte finns. Då blir det inte bra. Då blir det inte bra. Ja. Någon som vill kommentera någonting?
Den här missionärerna som grundar församlingar här. Mm. Är det samma som apostlar gör eller?
Ja, ordet apostel används framförallt på två sätt i Nya Testamentet. Dels är det de 12 då.
Ja.
Och de verkar ha en särställning. Därför att de dyker upp sen i Uppenbarelseboken. Deras namn ska stå på 12 grundstenar i himmelska Jerusalem. Och Jesus säger också att det är genom deras, alltså när han ber i Johannes 17 så säger han: jag ber också för alla de som genom deras ord, de menar apostlarna, ska komma och tro på mig. Va? Så att apostlarnas lära, apostlarna 2:42, det var ju så att säga. Så apostel används väldigt specifikt om de 12.
Ja.
Men ordet apostel i grundtexten betyder egentligen sändebud.
Ja.
Och de här då som reste ut till nya områden, Paulus och Barnabas, och som missionerade på ställen där ingen hade varit tidigare. De brukar man också kalla apostel. Men inte, det är inte samma bemärkelse som de här 12 då. Så att jag brukar tänka så. Du har de här apostlarna då. Som de 12 i Jerusalem. Och sen har du de som är missionärer. Som åker ut till nya ställen. Och som vittnar om Jesus där. Ingen annan har vittnat om Jesus tidigare. Det är en typ av apostolisk tjänst, va?
Och de är som nygrundare. Eller de andra grundare.
Ja, församlingsgrundare. Eller vad man ska kalla dem för någonting.
Eller pionjärarbetare.
Ja, pionjärarbetare. Det är ju ett bra uttryck. Sen. Man skulle kunna också använda det ordet. För att tala om människor i en existerande församlingsrörelse som i kraft av sin tjänst har någon slags sammanhållande funktion. Förstår ni vad jag menar, va? Om vi tittar på pingströrelsen förr i tiden fanns det väldigt många namnkunniga predikanter. Men fanns kanske 3, 4, 5 stycken som var lite alldeles särskilt. Ofta bibellärare, anlitades väldigt ofta på många olika ställen och reste runt. Man skulle kunna kalla dem i någon mening för apostlarna. Absolut inte på samma sätt som de 12 eller som den här pionjärerna. Så ordet apostel är ganska mångfacetterat. Liksom. Mm. Jättebra fråga. Något mer?
Jättesamt. Mm.
Ja. Vi ska avsluta.